Då kan vi stå upp tillsammans och ska vi få lyssna till dagens heliga evangelium. Och det är evangelisten, aposteln Johannes som skriver i sitt 6:e kapitel vers 48-59.
Jesus sa det: jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och om hur han kunde ge sitt kött att äta. Jesus svarade: sannerligen, jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kaffarna. Kaffarna. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus. Livets bröd. Det är en prästs mardröm att lägga ut vissa bibeltexter i Johannes evangeliet. Och missförstå mig inte nu, för jag älskar Johannes evangeliet. Men ibland så predikar Johannes. Och då är det inte mycket för mig att göra. Och dessutom så har han tendens att säga samma saker om och om igen. Så att när jag såg vilken text det var idag så tänkte jag, jag tar nog Gamla testamentets text istället. Men sen så ändrade jag mig. Men bara för att ni ska förstå vad jag menar så har jag tagit bort lite av orden nu i evangelietexten. Då blir det så här: jag är livets bröd. Den som äter det ska inte dö. Jag är det levande brödet. Den som äter det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Om ni äter människosonens kött och dricker hans blod äger ni livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Den som äter mig ska leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter detta bröd ska leva i evighet. Och hur lägger man ut en sån text? Ja, jag tror att Jesus vill ha sagt att han är det levande brödet och att den som äter av det ska leva i evighet. Amen. Nej, men jag märkte faktiskt när jag började titta sen lite mer att det finns en hel del intressant stoff. Om man ser till sammanhanget när Jesus håller det här talet som för oss är ett känt tal, ett vackert tal, ja, livets bröd. Men som då faktiskt blev ett ökänt tal. Och det kommer vi få se. Men Jesus, han står på piken av sin karriär skulle man kunna säga. Vid det här laget. Han har rört sig offentligt. Upprättat människor, helat, predikat, undervisat, gett kärlek, pekat på fadern. Och det har han gjort nu 2 år. Och precis innan det här talet, bara dagarna innan, så står de med folkskara på den här mängden kanske till och med. Som har fått vara med om ett fantastiskt brödunder. Det står att 5 000 män plus kvinnor och barn. Och att det var att det rörde sig om precis före påsk säger också någonting om att det var mycket rörelse. Folk gick i stora släktskaror för att gå upp till Jerusalem. Och på vägen då, i den här rörelsen, så Jesus är en kändis och många söker upp honom. Och det samlas ja, men någonstans mellan 10 000 och 50 000 tror man. Och ni, många av er vet vilket brödunder det är, men det är alltså en liten pojke som kommer med sin matsäck till Jesus. För folket har ingenting att äta. Och av den här matsäcken som den här lilla pojken ger Jesus, så ger Jesus mätta kanske 50 000 munnar. Så det är, Jesus är den store ledaren, folkets stora ledare. Och nu då så håller Jesus det här talet. Och skulle man fråga en mediestrateg eller om Jesus hade haft en agent eller så hade det här talet beskrivits som ett totalt magplask, tror jag. Det står efter texten för idag, så står det: många av hans lärjungar som hörde honom tala sa, det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Det är ett hårt tal, står det. Och det här ordet för hårt, skleros på grekiska, används inom medicinen idag, sjukvården, för att benämna förhårdnader. Och det är som att det han säger, det är liksom, folk har förhårdnader där. Det bara vänder sig. Och det står senare också att då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Så till och med de här som hade varit så gripna av Jesus att de hade lämnat allt, precis som de 12, och följt Jesus, till och med dem, många av dem, bestämmer sig för att nej, jag följer inte Jesus längre. Jag går tillbaka till det jag gjorde. Och det är då Jesus vänder sig till de 12 och säger, inte vill väl också ni gå er väg? Och Jesus säger de här beryktade orden: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Och jag tror att det där är nyckeln till varför de inte lämnar. För att de förstår vem Jesus är. Men varför är det så många som lämnar Jesus? Den frågan bör man nog ställa sig. Vad var det som gjorde att de blev så upprörda? Och man kan också ställa sig frågan, varför sa Jesus som han gjorde om han visste att det skulle skapa så här våldsamma reaktioner? Och en till fråga då, vad vill han då förmedla med de här orden? Så att det här talet blir på ett sätt en återvändsgränd för folkets messiasbild, skulle man kunna säga. För att jag tror att varför så många hade sökt upp Jesus var för att många tänkte, nu kanske han har kommit. Men så är det som att folk istället tänker, det här kan inte vara messias. Jag tror att vi ska kika på tre olika bakgrunder i skriften. När vi tänker Bibeln så tänker vi ju gamla och nya testamentet, och kanske i synnerhet nya testamentet. Men man får ju tänka på att det fanns ju inte då. Det kom ju sen, efter Jesus död uppståndelse. Så att det var ju framförallt gamla testamentet som Jesus förhöll sig till, hans lyssnare, hans lärjungar. Och jag tror att det är många ställen i gamla testamentet som Jesus anspelar på i det här talet. Bland annat det här, som förklarar också varför folk reagerar så starkt. Från tredje Mosebok 17:10. Om någon av israeliterna eller invandrarna äter något med blod i, skall jag vända mig mot den som gjort det och utstöta honom ur hans folk. Ty varje varelses liv är dess blod. Och jag har gett er blodet för att ni ska stänka det på altaret och bringa försoning åt er själva. Blodet ger försoning eftersom det är livet. Därför har jag sagt till israeliterna att ingen av dem får äta något med blod i. Inte heller en invandrare får göra det. Om någon av israeliterna eller invandrarna under jakt fäller ett djur med, eller en fågel som får ätas, ska han tappa ut dess blod och täcka över det med jord. Ty om varje varelses liv gäller att blodet är dess liv. Därför har jag sagt till israeliterna att de inte får äta någon varelses blod. Ty varje varelses liv är dess blod. Var och en som äter det av det ska utstötas. Här är liksom grundförklaringen till hela det judiska korsersystemet. Att man liksom genom slakt ser till att det inte finns något blod kvar. Märker ni att Jesus talar precis på samma sätt? Precis som den här berättelsen upprepar blod och liv och blod och liv, så gör Jesus det också. Sannoliken säger, om ni inte äter människosons kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Det är precis samma sak. Han gör precis som den här kända texten som han kunde. Kopplar ihop blod och liv. Men med den totalt annorlunda avslutningen. Inte var och en som äter och dricker blodet ska utstötas, utan var och en som äter detta bröd ska leva i evighet. Man kan fundera på vad var grejen med det här. Betoningen av att inte äta blod, dricka blod. Man kan se många praktiska fördelar med det. Om man rent ser medicinskt. Det är väldigt många sjukdomar som man undviker genom att se till att man inte får i sig blod som inte är förvält. Men det är också, tänker jag, en vördnad för livet. Blodet är i dess liv. Varje varelses liv är i dess blod. Upprepas i Mosebok. Och då gäller det också för Jesus. Att hans livet är i hans blod. Och skillnaden är att alla andra skapelser pekar emot den som har gett livet. Men här har vi han som är livets ursprung. Det här är en av anspelningarna. Men här står det ingenting om att dricka blod. Men ett annat känt ställe för de som lyssnade handlar om kung David. Och den här berättelsen som jag ska återberätta här står faktiskt på två ställen. Både i Andra Samuelsboken och i Första Krönikeboken. Det är tillfällen när filisterna har belägrat Betlehem och delar av Israel. Och David, de kommer inte åt någon vattenkälla. Och han utbrister, tänk om jag bara kunde få dricka vatten från brunnen vid Betlehems stadsport. Och så hör tre av hans närmaste vänner detta. Och utan att säga till David så ber han sig på ett livsfarligt uppdrag. Tar sig igenom lägret. Filistinas läger, och lyckas ta vatten från brunnen och kommer med det till David. De utsätter sina liv för det. Och David, han blir inte glad. Utan han blir upprörd. Och så säger han, inte kan jag dricka de mäns blod som har satt sina liv på spel. Och så gör han som Alfons, han häller ut vattnet. Han häller ut vattnet och dricker inte. Det är som att han vill visa att jag vill liksom inte utsätta andra människors liv för mina behov. Så kan man tolka det kanske. Men Jesus säger, ni måste göra precis tvärtom. Ni kan inte få del av det som jag ger om ni inte tillåter er att dricka, ta emot det som jag ger. Man kanske kan skönja någon slags stolthet hos David också. Men den stoltheten, går vi med den att vi behöver ingen som offrar sig för min skull. Ja, då går vi miste om allting. Ni måste dricka mitt blod. Ni måste ta del av det som jag gör för er skull. För ni kommer inte åt den här vattenkällan. Men jag har tillgång och jag ger er tillgång om ni tar emot det här. Så att enda sättet att inte vända vid den här återvändsgränden, det här talet, är att någonstans inse den korsfäste guden. Men det går så emot hela liksom, våran varelse att vi inte klarar oss själva. Och trots att folket då har sett det här matundret, och även det är ju en djup symbolik för det här, eller hur? Folket är ute i ödemarken. De har ingen mat att få tillgång till. En pojke har maten. Och han säger inte till Jesus, du kan få ett bröd här av mig. Jag har flera. Utan han säger, du kan få allt det här. Och det räcker till alla munnar. Plus att det räcker till fler. Det är ju precis en bild av vad Jesus gör. Han är den där pojken som har tillgång till det här andliga förrådet som ingen annan har. Och han säger inte, ni kan få lite av det här, utan han ger allt. Och det är det som gör att alla kan äta sammeten. Men folket har så svårt för det här. Och de frågar Jesus, det här är också precis innan de här orden som vi läser idag. Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Och Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Så ni behöver inte göra någonting. Ni behöver inte uträtta någonting. Jag har gjort allt. Men ni behöver tro. Ni behöver ta del av det. Och de säger, vilket tecken vill du då göra så att vi kan tro på dig? Som att de inte precis har varit med om det ute i ödemarken. Och så säger de, våra fäder åt mannat i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Och där har vi den tredje bilden då. Det står om mannat som folket fick när de gick befrielsens väg från Egypten in i det förlovade landet. Och det står om manna då. Är det någon som förresten som vet vad manna betyder? Eskil får inte svara. Det betyder, vad är det? För det var så folket reagerade när de vaknade i morgon, och så plötsligt så började det bara vitt över hela marken. Vad är det? Och så fick det heta, vad är det? Det stod att det liknade korianderfrö. Nu vet jag inte om de är vita, men det var vitt och det smakade som honungskaka. Det står också att det såg ut som rimfrost. Så det här är ju, det är inte popcorn ni ser här, utan det är rimfrost. Men så står det att varje morgon så fick var en samla så mycket som möjligt. I solvärmen smälter det bort. Så det försvann sen. Och det här är också samma sak. Alltså, folket får äta bröd som de inte har förtjänat. De har inte gjort någonting. De har inte arbetat och skördat. Utan det finns där för dem varje morgon. Och Jesus säger till dem, jag, det är en bild för mig. Jag är brödet som kom ner för himlen. Och på samma sätt som ni fick mannen utan att ha gjort någonting, så får ni det här andliga förrådet utan att ha behöva gjort någonting för att förtjäna det. Men däremot, precis som en manna, så tänker jag att det här är en väldigt viktig bild för oss att ta emot och fundera på. Det smälter bort efter ett tag. Och det är väldigt lätt hänt att man tänker, ja, men jag tar en stund med Gud sen. Jag ska bara, som Alfons igen, jag ska bara göra det här först. Jag ska bara göra det här först. Och så blir det inte av. Hur många gånger har inte det hänt? De här tränades att varje morgon ta medan det fanns. Och sen hade de så de klarade sig. Och det var samma förresten, ni som hörde när jag undervisade om David i höstas och hedersalmen. I det här klimatet så visste heder att det bästa sättet att se till att fåren får vatten, det är ett ökenklimat, det är att se till att de får beta i tidig gryning innan solen har torkat bort daggen. Då får de i sig vattnet och så klarar de sig under dagen. Så viktigt. Och vi märker skillnaden om vi gör det. Det är två saker som Jesus upprepar väldigt mycket. Jag var inne på det. Två saker som jag vill trycka lite på. Och det första är där. Ät mig, drick mig, ät mig, ät mig. Och jag tänker att om vi då tar bilden av mat, för det är ändå den bilden Jesus tar. Hur blir man om man inte äter? Hur blir ni tonåringar om ni inte äter? Det vet alla tonårsföräldrar vad jag menar. Ja, men man blir irriterad och trött och tjurig och orkar inte. Och jag tänker det är samma sak också för oss kristna om vi slarvar med det där. Att det blir samma sak, vi blir orkeslösa, vi orkar inte, vi bryr oss inte, vi är irriterade på folk och så vidare. Och maten, när man äter, den går upp i hela kroppen. Ut i varje cell. All näring som vi behöver får vi från maten. Och förutom kanske solsken och D-vitamin och sånt. Men nu förstår vad jag menar. Och på samma sätt så säger Jesus med den här bilden att hela vårt liv kommer att påverkas. Han vill att hela vårt liv ska påverkas av detta. Genom att vi äter, genom att vi lever av honom. Man kan liksom inte bestämma när man äter att men det här ska bara gå in i min hand. Utan det går upp i hela kroppen. Och det andra jag vill lyfta fram och det Jesus betonar gång på gång är det här. Evigt liv. Evigt liv. Det är som att inte bara det här talet utan hela Johannes evangelium. Om ni får för er att kolla på det någon gång så kommer ni se hur mycket Johannes talar om evigt liv. Här är bara några. Sannerligen jag säger, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Eller, detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Sannerligen jag säger, den som tror har evigt liv. Den som äter och dricker mitt blod har evigt liv. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under. Och då kan man tänka så här, ja men vi lever ju ändå här och nu. Varför är det så viktigt att prata om evigt liv? Men jag tror att det är precis som C.S. Lewis har sagt. Att om du studerar historien så kommer du att finna att de som gjorde mest för den nuvarande världen var de som tänkte mest på den kommande. Ha himlen i sikte och du får både himlen och jorden. Ha jorden i sikte och du får inga dera. Det är ett väldigt bra citat. Och det är sant. Jag läste ganska nyligen om en man som heter Dale Black. Jag vet inte om någon känner till. Han har skrivit en bok för några år sedan, Flight to Heaven. Han tjänade i det tysta som pilot. Han lär ha loggat in 17 000 flygtimmar under sina aktiva år som pilot. Samtidigt så gjorde han nästan 1000 flygningar till över 50 olika länder frivilligt för att bygga upp barnhem, sjukhus, kyrkor och på olika sätt jobba för Guds rike. Och han sa ingenting om det här under alla dessa år förrän bara för några år sedan att den drivkraften fick han från att han faktiskt fick vara i himlen som 19-åring. När han kraschade med ett plan och dog en liten stund. Och det här behöll han för sig själv, den här upplevelsen. Men i sin bok har han beskrivit vad han fick vara med om. Och det var drivkraften till att göra allt det här i efterhand. Det var sån kärlek han upplevde där. Det var sån skönhet, det var så mycket liv. Och det gav honom inspiration att lite mer få sprida det som han visste kommer sen. Och vi behöver de här berättelserna. Vi behöver skakas om För vi har så lätt att glömma det vi borde komma ihåg och komma ihåg det vi borde glömma. Och jag tror att Jesus håller det här hårda talet lite för att han vet att vi behöver vakna. Jag har en tendens att trycka på snus så länge det går. Kanske är fler som jag. Särskilt om klockan är 2:36 på natten som det är. Men jag tror att det där börjar Jesus. För han vet att det tar så lång tid för folket att vakna. Och Jesus börjar i tid. Det här var förmodligen på påsk som han höll det här talet. Han gick inte upp till Jerusalem den påsken. Han väntade ett år till för han visste vad som skulle hända. Men till de som var kvar i synagogan i Kafarnaum och inte hade gått till Jerusalem så höll han det här talet för att förbereda. Alltså, Gud är inte rädd för att bli av med lite följare en liten stund om man vet att han kan vinna dem på sikt. Och den här avskalningen fortsatte ända fram till korset. Då har till och med 11 av de 12 lämnat Jesus. Det blev för mycket. Men det är en lärjunge som är kvar. Och det är han som har skrivit det här. Och det är han som lägger så mycket tid på att peka vem Jesus är. Den som har sett mig har sett fadern. Och jag ger evigt liv. Han har förstått att korset är Guds hjärta. Gör inte som David gjorde, kanske av stolthet. Kanske av rädsla för att jag kan väl inte dricka det som de har offrat sina liv för. Men Jesus säger, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. De här vännerna till David gjorde det av kärlek. Och gör man en sak av kärlek så vill man att den man älskar ska ta emot det. Ät mig, drick mig, säger Jesus. Amen.